stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Ja, jag tänkte börja med att dela med mig av en sak som jag har reflekterat över de senaste dagarna. Och det är det här om hur nykterhet och platser där det finns massa fest och alkohol, hur de två världarna på något sätt ändå kan smälta samman till en värld. Det kanske är en jättekonstig tanke nu när jag säger den högt från huvudet så, men det jag försöker säga det är att jag har tänkt väldigt mycket på hur fest och nykterhet går ihop. Det kanske var ett mycket enklare sätt att säga det på. För att för många av oss som blir nyktra eller är nyktra, så kan det i början av nykterheten vara rätt svårt att gå ut och festa som vi gjorde förut när vi drack. Och det rekommenderas till och med oftast i början av ens nykterhet i alla fall, att man faktiskt undviker platser där man drack mycket förut i sitt aktiva drickliv. Och det är just för att det kan vara väldigt triggande och väldigt jobbigt där i början. Och då kan risken för återfall bli stor. Sen så är det för många att efter ett tag i nykterheten så är det de som upptäcker att de tycker fortfarande det är väldigt kul att hänga i de sammanhangen. Att liksom gå ut och festa och dansa och sådär. Medan vissa kan göra det direkt efter att de har tagit beslutet att lägga alkoholen på hyllan. Att de känner direkt att men jag vill fortfarande gå ut och dansa och sådär. Så att vi är väldigt olika i den här frågan såklart. Och för många andra, mig själv inkluderat, så undviker vi kanske många stora fester, klubbar, events där vi vet att det kommer vara mycket alkohol att fylla. För det går inte att ha kul där längre. Det är nästan bara jobbigt och det blir liksom ångestfyllt på något sätt. För det kommer tillbaka massa så här jobbiga flashbacks kanske från när man var där sist och vad man gjorde då, vad man inte gjorde då, det man kommer ihåg, inte kommer ihåg. Ja, du vet. Det kan bli väldigt, väldigt jobbigt och känsloladdat så. Och för mig så handlar det mycket om nu för tiden, när det handlar om utgång och så vidare, dagsform. Alltså, jag känner liksom in på ett helt annat sätt. Jag vet inte om det kanske har med ålder att göra också, eller om det har med att jag är alkoholfri nu, jag vet inte. Men det jag vet, det är att jag 7 av 10 gånger ungefär mycket hellre skulle liksom sätta mig på något lugnt ställe eller ha en mysig hemmakväll tillsammans med vänner eller någonting i den stilen. Men det är ju verkligen så att bara för att man är nykter så betyder det inte att alla tycker så, utan som sagt, vi är alla olika, det ska jag verkligen undersöka. Och bara för att jag kanske föredrar lite lugnare kvällar nu, så gör inte alla nyktra personer det. Absolut inte. Men om jag för 2 år sedan hade sett på mitt liv idag, då hade jag ju tyckt, fy fan vad tråkigt. För förut så kände jag liksom att en helg utan alkohol och utgång, det var typ lika med en bortslösad helg. Ja, tiderna förändras verkligen, så är det ju. Och jag antar att mycket, för att fortsätta reflektera lite, att mycket kanske ändå handlar om att jag lärt känna mig själv mer och jag kan känna in och se mer vad jag faktiskt mår bra av och vad jag inte mår bra av. Jag ser hur jag vill leva mitt liv på riktigt liksom. Och det är klart att jag fortfarande tycker det är kul att gå ut och vara social och träffa folk också, absolut. Men i mycket mindre doser än förut. Jag behöver inte vara ute till klockan 04 längre liksom, utan det räcker till typ 23 och sen är jag ganska färdig. Men som sagt, för vissa så är utgång utan alkohol inte lika med dödsdömt. För som sagt, alltså, vissa trivs som fisken i vattnet i de miljöerna. Och det är självklart att det går att ha kul ute också, verkligen. Och det är ju uppenbarligen bevisat, dels tänker jag genom många vänner som jag har som inte dricker och fortfarande lever det härliga festlivet och går ut mycket och så vidare. Och de verkligen älskar det också. Sen är ju allt också å andra sidan en vanesak. För jag kanske hade liksom börjat trivas mer på sådana där skrikiga nattklubbar. Nu kände jag att jag lät jättegammal när jag sa så, men ja, skitsamma. Jag hade trivs mycket mer på de här platserna om jag inte majoriteten av tiden hade varit där när jag var just full. Men någon som å andra sidan är van vid att inte dricka vid utgångar, eftersom att han aldrig har börjat dricka överhuvudtaget, det är veckans gäst, Tobias Torvid. Det är svårt att sammanfatta den här fantastiska mannen på ett sätt som gör honom rättvisa. För han är en kille som älskar att underhålla, han har en sjukt härlig energi. Och på CV:t så finns bland annat programledare för flera olika radiokanaler, för TV. Och han har också jobbat som både skådis och modell. Och idag så jobbar han fortfarande i media, fast i Finland. Och håller på med cheerleading på elitnivå. Och där lever han i Finland tillsammans med sin make också. Jag och Tobbe, vi lärde känna varandra när vi jobbade på radiostationen East FM. Och på den tiden, för flera år sedan, då var jag väldigt aktiv i mitt drickande. Och jag brukade störa mig på andra som inte ville dricka som mig när vi var ute. För jag ville ju att alla skulle dricka som jag, så att jag inte var den värsta. Men med Tobbe så var det annorlunda. Han drack inte, men det märktes liksom inte. Jag tänkte aldrig på att han aldrig drack, för han var alltid så här full av härlig energi. Och på något sätt så verkar han vara full själv hela tiden. Alltså på ett väldigt kul och bra sätt liksom. Och jag tror att det nog är för att han 100% går emot jantelagen. Och många i det här landet dricker kanske just av anledningen för att komma ifrån den där känslan av att inte våga sticka ut. Men Tobbe, han vågar sticka ut hela tiden. Ja, så jag ska inte babbla på här för länge själv, utan istället så bjuder vi in Tobias Torvid till att babbla tillsammans med mig i dagens härliga avsnitt med många highs, men också nödvändiga lows.
Är det kolsyra?
Det är ingen aning faktiskt.
Carbonated, åh, tyvärr. Jag är bubbelfri på alla sätt.
Asså.
Exakt, det kan jag säga också i podden.
Det var faktiskt kul. Så att, är du redo så kan vi köra.
Absolut, vi åker.
Nu åker vi. Vi ser vad som händer. Okej, Tobbe. Ja. Det känns så himla kul att du är här. Dels för att det känns som att jag har liksom bokat in en världsstjärna som bara har typ, du vet, en kvart på sig, för att man är bara i Stockholm under en begränsad tid. Jet och då måste man liksom passa på att ta den tiden som det går.
Jag älskar att du får mig att känna mig som en världsstjärna. Det här är bästa bekräftelseboosten. Jag kan vara din världsstjärna.
Ja, men du är en världsstjärna och du är här nu i Stockholm för Pride. Jag är så himla glad att du lyckades squeeza in mig i ditt väldigt, väldigt tajta schema.
Självklart, alltså happy Pride allihopa, och Sara, vi går ju way back. Nu är vi här. Podplay.
Nu är vi här och vi har inte setts på jättemånga år, du och jag. Och jag är så himla tacksam för att du sitter här med mig då. Det är verkligen så fint. Och vi är på din gamla arbetsplats dessutom.
Dessutom, och jag sprang på liksom gamla kollegor här. Det här känns precis som att det inte har gått en sekund. Här kände jag liksom svensk pop energy, The Voice. Alltså det var så kul, träffade liksom världsstjärnor här. Andra världsstjärnor.
Ja, jag har ju hört om att bland annat då Ariana Grande, att du träffade henne, blev bästis med henne.
Och familjen.
Och familjen också till och med.
Hon mamma försökte gifta bort mig med hennes storebror.
Va?
Frankie J. Grande. Men det blev ingenting av det, kan vi säga.
Men vadå, hur fick du kontakt med hennes familj?
Men de var ju med, hon hade hela entouraget med sig. Och jag fattar ju så här, om man ska komma åt stjärnan måste man ju charma familjen också.
Ja.
Då har man liksom raka vägen in. Så vi blev ju bästa där. Jag gav henne presenter, liksom vikingahjälmar. Hon bara, åh tack, jag tror hon slängde den direkt efter. Men mamma bara sa, oh my god, you will love my son Frankie, he's just like you liksom.
Träffar du Frankie?
Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, jag är inte så sugen på det, utan jag har min make nu, så det är okej.
Ja, precis, och det är jättefint. Men alltså, för att Mattias Lugoboni som jobbar med oss här, som jobbade med dig när
han anställde mig.
Han gjorde det.
Han och Rickard Kehler, du var mina första chefer här.
Jaha. Ja, men han sa till mig att du är den perfekta icebreakern.
Absolut. Jag kan charma nästan vem som helst. Jag kan prata med vem som helst om vad som helst. Vi hittar alltid något gemensamt. Så är det.
Hur gör du det?
Jo, alltså jag måste säga så här. Var fräck. Det är mina ledord. Man måste vara lite modig faktiskt. Var fräck. Var inte rädd för att gå upp någon på tårna, för det är värt det.
Du struntar i jantelagen.
Ja, ingen minns en fegis.
Nej.
Så jag vill bli ihågkommen, så att jag blir lite odödlig på något sätt.
Ja, men och det har du verkligen blivit på så många sätt. Jag menar, Ruben Östlund kom ju ihåg dig från, vad var det, någon fest han hade träffat dig på? Eller vad?
Ja, alltså jag var ju fräck mot Ruben också. Jag, på premiären av hans liksom första guldpalmevinnande film The Square, så var jag där också. För då var jag liksom ute här on the scene i Stockholm och gick på massa premiärer back in the day. Och då sa jag till honom så här: är det du som har gjort den här filmen? Så han, ja, det är jag. Jag bara, det här var den sjukaste filmen jag sett i mitt liv. Alltså konstigaste filmen någonsin. Och han bara, ah, vem är du då? Och jag bara, ja, Tobias heter jag, radiopratare. Men du vet, jag har inga hämningar. Jag bryr mig inte. På gott och ont. Men det var ju på gott faktiskt den här gången. För att han kom ihåg mig och sen ett halvår senare så hörde hans folk av sig till mig. Bara, Ruben vill inte provspela för en roll i hans nya film. Och jag bara, shut the fuck up. What? Och liksom så gjorde jag det och sen så hörde jag ingenting på ett tag. Jag åkte inte till Göteborg. Liksom provfilmade där. Och tänkte inte mer på det. Jag siktade ett halvår till. Och sen hörde de av sig. Bara, grattis, du har fått rollen.
Nej.
Och jag bara, vilken roll?
Ah.
Jag har ju glömt bort
det. Du visste inte ens vad det var för
roll. Med Ruben Östlunds nya långfilm, Triangle of Sadness. Jag bara, oh shit. Okay.
Och det är ju inte vilken film som helst. Liksom.
Nej, och den vann ju Guldpalmen, nominerad till Oscar, Golden Globe. Mm. Förstår du, jag fick åka runt över hela världen och göra promotion för den filmen.
Jag har inte sett den, men visst är det så att du syns liksom det första som händer i filmen?
Ja, första scenen är bara jag. Jag liksom tar kommando direkt. Och sen kan man gå. Du behöver inte köpa popcorn, du kan bara liksom direkt se första scenen, sen kan du gå. Jag fick inte vara med sen, någon mer.
Alltså.
Tack Ruben.
Men det säger så himla mycket om vem du är. Alltså här, det är det avtrycket du lämnar hos folk på något sätt. Du blir väldigt ihågkommen på grund av att du struntar i fucking jantelagen.
Exakt. Det har jag lärt mig sedan länge, sen jag liksom började min offentliga resa för 10 år sedan. Så har jag märkt att ju mer man lägger tid på att tänka på vad andra tycker och tänker, desto mer tar det ifrån mig. Och vad jag egentligen vill och vad jag kan. Min låga skiner lite sämre. Den liksom slocknar om jag tänker på andra och fokuserar på dem. Jag ska bara fokusera på mig.
Just det.
Faktiskt. Det låter lite egoistiskt kanske, men det är jättebra investering.
Ja, men och det får man tänka på en sak som en kompis sa till mig. Att när man blir så nervös i sociala sammanhang och man tänker, åh, ingen kommer tycka om mig. Åh, vad ska jag göra? Hur ska jag göra för att folk ska tycka om mig? Typ. Det är så vanligt att tänka. Och då så sa hon, det man ska tänka är ju, man ska utgå från att folk redan gillar den. Och
så
sen så ska
härligare.
Man bara tänka på, gillar jag de här personerna?
För vet du vad jag brukar säga? Om inte du tycker om mig, då är det din förlust. Då har vi sparat varandra massa tid. Tack, då vill inte jag prata med dig heller. Mm. Alltså var lite fräck och var lite, du får vara rak.
Mm. Men det där är lättare sagt än gjort också. Man
absolut.
Tänker ju så här, nu ska jag inte. Så har du alltid varit så ändå?
Alltid varit så, men det är för att jag nog alltid har varit jättelång. Alltså så här, du vet, högljudd man. Alltså jag är inte rädd för någon. Och alla är rädda för mig kanske. Så att du vet, jag har kanske haft ett övertag där. Jag är medveten om det privilegiet liksom. Så att jag har aldrig behövt känna mig liksom rädd eller liksom utstött eller attackerad eller så här utsatt. Aldrig känt mig så faktiskt. Jag kan inte komma ihåg senaste gången.
Jag kommer ihåg, alltså när du och jag lärde känna varandra så drack jag fortfarande.
Just det.
Ja, och jag kommer verkligen ihåg att du kändes ändå som att du var på min nivå trots att jag var superpackad.
Och det där har jag fått höra så mycket. Folk är så här, åh, vad har du tagit? Ja. Så jag bara säger, men what I have you cannot have. Alltså, you can't have what I'm having. För det är not all natural. Så det där är så intressant och det är så kul att folk antar att jag är på deras nivå. För att jag smälter så gott in. Jag kan också hoppa upp på bordet och göra stage dive.
Exakt.
Helt 100% nykter. 0,00.
Och det är för att du inte bryr dig precis som exakt. Många av oss inte gör när vi dricker också. För det är då vi släpper den där spärren, många av oss.
Oh.
Medan du, den där spärren för dig, du behöver inte alkohol för att ta bort den. Utan
nej,
du bara
så
här glider med i det.
Oh ja, det är bara hoppa ut. Alltså det är så lätt för mig bara, exakt. Och det är så synd att det ska krävas för vissa den här snuttefilten. Att vissa känner att de behöver det. Antingen för att de tror att det förväntas av dem eller för att de inte vågar annars lita på sig själva att de kan. Att man duger, man håller som
precis.
Man är utan någon substans.
Och eftersom att du har varit out and about väldigt, väldigt mycket. Mycket fest, mycket mingel, mycket liksom, alltså mediebranschen är ju full med sånt.
Oj vad det vimlar och liksom vinglar.
Ja, precis. Och därför så tänker jag att du har sett också ganska mycket av när man är nykter så får man ju andra glasögon på sig. Oh, och ja. Man ser
saker man kanske inte skulle vilja se. Men vet du vad som är så skönt, Sara, med att vara nykter? Jag har alltid förmågan och kapaciteten att dra därifrån. För jag vet alltid vem jag är, vad jag heter, liksom vad jag är någonstans. Och så har jag alltid förmågan att själv för egen kraft ta mig därifrån. Jag behöver inte hjälp från någon, jag behöver liksom inte krypa eller kravla och liksom blackout. Så det har alltid varit så skönt. Jag är så trygg med mig själv att för egen maskin kunna liksom ta mig igenom vad som helst eller dra liksom. För man måste inte stå ut med vad som helst. Utan om det är för mycket groteskt, vulgärt i ens ansikte, vet du vad, nu är det bra. Nu sätter vi stopp här, vi klipper där, jag drar.
Mm. Så. Vad är det för groteska grejer typ?
Nej men alltså gruppsex på soffor.
Ja det är på den nivån.
Ja men på den nivån liksom på efterfester liksom för alla möjliga tillställningar, Mello eller liksom Grammysgala så här. Man ser liksom det mesta med de flesta och det, jag behöver inte se det.
Nej, jag förstår det. Och sen så när man hänger bland mycket kändisar och så också som du gör, du måste ha sett och hört en hel del som alltså, inte många av oss andra vet.
Jag skulle kunna läcka så mycket så. Oh, herregud.
Har du någon liten grej du ändå kan läcka till oss? Något som du har sett som något du kan outa ändå som inte är allt för
exakt, som inte är allt för känsligt. Men jag skulle kunna säga så här, det är flera mellostjärnor som jag har sett varit otrogna tyvärr mot sina partners.
Ja.
Som liksom antingen varit tillsammans, förlovade eller gifta, som jag har sett så här, oj, där låg du med den liksom representanten från det skivbolaget eller liksom så här. Jag har sett mycket sånt och ja, det är folk idag som liksom är så här, ah, men du vet, kanske så här, gifta, ha barn och grejer så här, man bara jaha. Och alltså, den hemligheten är fortfarande liksom vadå? Du lever med det. Då.
Det där, alltså otrohet i sig är ju fruktansvärt.
Och alkohol är ingen ursäkt.
Nej,
jag vet att det var inblandat,
inte.
Men det var verkligen, det är ingen ursäkt. Jag tycker det är så dåligt.
Aldrig någon ursäkt. För det är fortfarande du som, då har du tagit valet till att dricka.
Exakt, alkoholen tvingar inte dig att ta liksom den, utan exakt. Det var du som valde.
Men sen så skyller många på den då.
Exakt, bara, men du vet, alla var där, det var en vibe och det var det. Nej. Väx upp. På riktigt, grow the fuck up.
Och det är ju kul, eller kul, men det är ju intressant hur folk som är kända typ vågar ens vara otrogna på något sätt.
Exakt, för det finns så många som skulle kunna säga så mycket. Men det kanske är för att de också har gjort någonting dumt. Liksom för att de har varit påverkade och så vidare. Men jag är ju fri. Sara, det är så skönt, jag är den fria agenten som liksom ser allt. Och de kanske tror och glömmer bort, vad vet jag, när de liksom är liksom påverkade, att jag är den här liksom fria agenten, nyktra agenten som liksom är där och ser och hör och kommer ihåg allt.
Fast vissa gör ju inte det, för jag kommer ihåg när du var med i Paradise Hotel.
Ja, just det.
2014 var det, va?
10 år sedan.
Ja, 10 år sedan.
Vad tiden flyger.
22 år var du.
Jag var liten.
Ja. Var det första gången som det var, du blev liksom offentlig?
Det skulle jag säga. Det var liksom min skjuts in i mediebranschen på riktigt faktiskt. Ja. Det skulle jag säga.
Jag kommer ihåg att jag såg på programmet då när du var med. Det var första gången jag fick höra Tobias Torvid.
Ja.
Och jag kommer ihåg, även fast det är 10 år sedan jag såg den här säsongen, att du kom in som en joker.
Exakt. Under Pride-veckan.
Ja, det var under Pride-veckan till
Happy
och med.
Pride.
Ja, vad roligt. Och då att folk, du fick ju inte det mest varma bemötandet.
Nej.
Det var ganska elakt till och med.
Folk var jätteelaka. Det var typ bara Paus som var snäll mot mig.
Ja, för att det var ju inte nog med att du var gay och kom in. Att det var där de så här, bara, vadå, man ska väl vara i liksom par tjej och kille och det är så konstigt att det kom. Det var väl typ såna grejer hör jag.
Ja, exakt. Och det var ju en annan gay som också hette Tobias där. Han var också jätteelak. Och det var, alltså folk var bara så vidriga mot mig. Jag tror Pau och Samir var väl de snällaste mot mig, måste jag ändå säga. Men resten kan dra faktiskt. Nej, men det är så sjukt att de var så anti. Och de trodde liksom att jag var nykter, för jag var väldigt öppen med det. Sen, nej, men jag dricker ingen alkohol, jag behöver inte det. Jag kan ha kul ändå, ni kommer få se det. Vi kan ha kul här ändå i det här paradishotellet. Men de bara, nej, va? Det här måste vara en del av ditt spel.
Just det.
Det är hela tiden tanke på det här spelet. Och jag hatar att spela spel. För jag vill inte ens vara med i det här programmet. Producenterna tvingade typ mig att vara med. De bad mig, bönade och bad. För de ville ha mångfald. De ville ha någon som var liksom regnbågsperson, som inte drack, som kunde bidra med mångfald till det här programmet. För det var ju liksom efter det hade varit borta i flera år. För det var ju liksom väldigt skandalöst program på den här tiden. Nu har vi kommit längre. På gott och ont kanske. Men då var det ju väldigt liksom uppseendeväckande och chockerande tv. Och de ville väl ha någonting som skulle mildra det här lite grann och sådär. Och jag försökte ju stå upp för nykterheten och för mångfalden, att man behöver inte vara, ligga runt och snacka skit och hålla på liksom.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset, ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag kommer ihåg att jag lyssnade på en intervju med någon PH-deltagare, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men jag vet att hon sa att efter att hon har varit med, för det är väl typ, alltså de är ju där ganska länge.
En månad är vi där.
En månad. Dricker varje dag liksom.
Ja, ja.
Och hon berättade att hon efter PH då, den säsongen hon var med i, så hon fick skakningar för att hon hade sån alkoholabstinens.
Men jag kan tänka mig det, för att man förgiftar ju knoppen enormt och så gör man den van vid sånt här. Toleransen liksom ökas till sjuka nivåer och sen så blir det väl säkert ett jättedropp. Exakt. Alltså man måste ju må piss. Och jag är så glad att jag inte kan relatera överhuvudtaget till det här. Jag hade 100% koll. Jag tror produktionen trodde att de skulle kunna knäcka mig i tv. Så här har vi nykteristen, liksom, han kommer säkert liksom bryta ihop framför våra ögon. Att det skulle liksom vara kul. Tänk att de gjorde det till liksom en sport och så här, det här är bra, det här vill vi visa liksom, på något sätt.
Det är
så unken TV. Alltså så dåligt. Jag var väl lite naiv och trodde att jag skulle kunna göra större skillnad än vad jag gjorde med mina liksom, med min medverkan. Men jag har gjort lite skillnad ändå. Jag har ändå fått liksom massa meddelanden efter det, att folk säger tack för att du stod upp för det här som du tror på. Jag känner mig inspirerad. Och liksom, det räcker med att inspirera en person, då var det ju värt det att åka dit till Mexiko och liksom utstå all den där skiten.
Ja, men och den här, det där med mötandet ändå som du fick där. Är det ändå liknande som du kan ha fått i verkliga livet också?
Absolut. Det är inte något unikt oavsett liksom vad man är, höll jag på att säga. Nej, utan det är alltid det här ifrågasättandet, det här liksom undrandet, misstänksamma liksom, varför? Nej, men varför? Då säger jag, varför inte? Alltså bara för att jag dricker, det tar inte någonting ifrån dig. Snarare tvärtom, då blir det mer till dig. Jag brukar säga det, vet du vad? Tänk om jag hade druckit, hade inte du haft någonting att dricka. Nu har du mer, varsågod, njut. Om du gillar det så mycket, ta det själv då.
Det borde vara väldigt uppskattat.
Exakt, för jag är en ganska stor kille, jag har ganska mycket plats i min kropp att liksom förvara vätska. Så jag skulle kunna säkert svälja en hel, ta en hel flaska, eller vad heter det? Halsa en hela flaska.
Men har du varit nyfiken någon gång på att dricka? För du har aldrig druckit egentligen.
Nej, aldrig varit nyfiken, aldrig liksom gjort det. Jag har smakat men aldrig svalt, brukar jag säga. Det kan låta lite snuskigt. Men det är så äckligt, Sara.
Men alltså, berätta, för att jag vet, du sa, alltså jag har ett citat som du, när du, jag frågade det, för jag var tvungen att kolla, för att jag hade för mig verkligen att det var så att du inte hade druckit någon gång. Så jag frågade, visst är det så att du inte har druckit, skrev jag till dig.
Aldrig svalt alkohol.
Och då sa, jag ska se vad du skrev. Du skrev, nej men jag har smakat men aldrig svalt, för det smakar så illa och gör fysiskt ont att ha i munnen, skrev du då.
Exakt, det är lika sant då som det är nu. Det är tidlöst citat det där. För jag tycker det gör på riktigt ont, det bränner, det fräter.
Vad det var det du drack?
Mig. Men allt möjligt. Jag har smakat allt.
Du har ändå testat.
Jag har smakat allt. Liksom med eller utan alkohol, kolsyra, kaffe. Du vet, det finns ju massa såna här grejer. Liksom man kan ha choklad och mjölk och allt det här. Smakar allt inför att försöka göra det gott. Det är aldrig gott.
Och
Sara,
du testar liksom en sipp typ och sen så bara, nej, vet du vad?
Och liksom aldrig. Kroppen bara så här förtvinar. Jag känner bara så här, allting bara krampar i mig. Alltså fysiskt ont. Det smärtar mig. Det är så smärtsamt. Så jag kan inte. Och då säger jag så här, vet du vad? Varför försöka tvinga och lära min kropp att tycka om någonting när jag säger ifrån? Då lyssnar vi på kroppen istället och säger nej, det är bra nu. Mina inställningar är inte gjorda för det här.
Det låter ju väldigt sunt.
Jag tycker det.
Ja, jättesunt att lyssna på kroppen. Det ska man göra i alla lägen. Och så alkohol är ju egentligen gift.
Det är ju gift. Hade det kommit idag så är jag säker på att det blir förbjudet överallt. Men det har alltid funnits på något sätt.
Jag tänkte den dagen om man skulle gå in och bara, nej vet ni vad, nu blir alkohol olagligt.
Det ramaskriet och de demonstrationerna, jäklar. Och där står vi nykteristerna vid sidan av och bara, vadå, det är ju jättebra.
Men det är ju för det är ju, man går emot en sån stark norm när man inte dricker på något sätt. Och det märks så tydligt att man gör det, med tanke på, som sagt, vi har pratat om folks bemötanden, att man är lite så
udda, avvikande.
Och folk tror ibland att man sitter på sin höga häst lite grann.
Exakt, och då blir det så här, de faller ju på eget grepp. För i och med att de säger det till oss och till mig, då blir det så här, men nu sitter ju du uppe på en häst, va?
Exakt.
Nu sitter du och dömer mig, varför jag inte dricker. Jag kommer inte till dig och säger, varför tycker du? Vad har du druckit, hur mycket? Vad är det där? Har du smakat på det? Ja, varför då? Alltså.
Ja, men för att det är ju så, som du säger, att det kan bli så mycket uppmärksamhet kring sitt val. Och alla gånger kanske man inte orkar med det.
Nej, och jag har inte valt att det ska vara, utan det är folk som sätter mig under liksom lupp och spotlight. Jag har inte bett om det. Varför sätter ni mig i ett hörn här? Varför går ni på mig?
Men alltså, för att du klarar dig ändå på såna här tillställningar och fester och så, för att du är den du är mycket också. Men jag tänker på många som är som mig, som är ganska introvert och som har använt alkohol för att orka med att vara mer utåt, du vet, så här, för det är så man ska inom citationstecken vara när man går ut och sådär. Alltså det kan jag tycka än idag, eller nu när jag är nykter, att jag fortfarande tycker det är jobbigt att gå ut av den anledningen liksom. Att man måste liksom vara på en viss nivå på något sätt.
Men jag känner också så här, för alla introverta där ute, du måste få vara introvert. Du måste inte orka med såna här tillställningar om det är för mycket. För jag tycker inte man ska härda ut i onödan. Jag tycker vi liksom, jag känner själv, jag har blivit så pass gammal nu och mogen att jag vet vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Man vill ju heller inte döma folk. Om de vill vara sådär, då ska de få vara det också. Om det inte stör någon av dem. Om alla är på samma nivå och alla tycker att det är okej, då ska de få vara det. Men jag måste inte vara samtidigt där.
Det är ju också en grej som man måste lära sig.
Absolut.
Och det är återigen, handlar ju återigen också att inte bry sig om vad andra tycker.
Exakt, och det kommer med åren. Så om du som lyssnar där ute känner liksom så här, men jag är inte där än. Du måste inte vara där än. Fortsätt hitta dig själv då. Och lyssna på dig själv. Lyssna till din kropp. din plånbok och din lever kommer tacka dig.
Och det, citat Tobias Trovin.
Exakt, jag bjuder på fler tidlösa karameller här. Vet. Men det känner jag i mitt liv. Min lever och min plånbok tackar mig enormt. Tänk vad mycket jag har sparat i pengar och elände.
Ja, elände framförallt kan jag tänka mig.
Bakfylla, jag vet inte hur det känns. Jag vill inte veta det.
Nej, det är ingenting man vill ha. Alltså jag kan säga så här, bara jag, nu när jag bara tänker på den tiden när jag drack och baksmällarna. Bara tanken på det nu efter fester, alltså jag får ångest bara.
Styr du lite i munnen?
Ja, men lite så här som att man bara, eller mer liksom, du vet, så att jag känner verkligen ångest.
Oj.
För att jag kommer ihåg hur det kändes att ha ångest på det sättet. Men man liksom, man vaknar, man vet inte vad man har gjort kvällen innan och man liksom så här har många gånger så sprang jag ifrån mina kompisar för att jag skulle iväg på egna äventyr och göra mina egna grejer och så här, ångest över så här, oj, jag var inte snäll mot mina vänner som ändå blir jag. Alltså du vet så här, det var så mycket liksom som gjorde så ont. Alltså, och det kunde göra fysiskt ont i bröstet för att man hade så mycket ångest. Sen så blir det den kemiska ångesten också när alkoholen försvinner ur kroppen.
Absolut.
Också. Alltså, det gör ju allting dubbelt så illa på något sätt.
Okay, alltså, jag blir så ledsen för dig och alla som har varit med om det och samtidigt så lättad och bara såhär, åh, vad skönt att jag liksom dodged that bullet.
Det är så skönt nu att vara på andra sidan, att få samtal från kompisar som dricker som kanske har ångest och inte bara den som är där själv.
Exakt, du bara såhär, åh vad skönt att det är du som ringer och inte jag.
Skadeglädje, nej. Så
men
är
du
inte.
Måste få känna så också. Man kan hålla två saker i luften samtidigt. Såhär, åh vad skönt att det inte är jag, men okej, darling, jag hjälper dig.
Ja, precis. Ja. Får du vara en sån hjälpare mycket?
Absolut, och framförallt nu när jag skaffat körkort, tack vare min make, tack för det. Nu är det liksom såhär, åh Tobbe taxi, du vet, nykter taxi alltid. Nej, vadå, det är inte min skyldighet. Utan var smart, gör smarta beslut. Jag hämtar dig om jag kan. Men förvänta dig ingenting. Jag är inte någon liksom plan B som alltid finns där, någon livlina. Nej, det ska man inte förvänta sig.
Nej, för det
är fräckt.
För det ska man inte, bara för att man är nykter ska man inte på sig en massa jäkla ansvar.
Exakt. Ja. Vadå designated driver bara för att göra, nej, allas ansvar. Ursäkta, som är myndiga och kan köra.
Men det där är dock så lätt att ta på sig det ansvaret. Jag har ju inte varit nykter lika länge som du i och med att jag drack ganska länge.
Exakt, jag är liksom 33 år nykter.
Precis, så jag är ju bara, det är imponerande.
Det är coolt, det är inte många som har varit.
Nej, jag är bara 600 dagar idag faktiskt.
Grattis!
Tack. Kommer på nu, vad roligt. Och för mig är det fortfarande att jag känner det som att jag måste leverera som en nykter person som hänger med fulla. Att man typ går in i det där ansvaret och säger, men jag kan vara designated driver, det är skitbra att ha med mig som en nykter. Att man typ försöker sälja in sig själv som nykter, det är ju fruktansvärt.
Ja, det måste du inte göra. Man kanske vill vara people pleaser, du vet, man är snäll vän. Men du måste, jag tycker inte du ska känna att du måste det.
Jag är jättemycket people pleaser.
Det är du verkligen. och jag fattar, och du är bra på det. Men Sara, ta bort den pressen. Du måste inte vara det. Du är bra som du är.
Åh, vad
faktiskt.
Fint,
det har jag alltid tyckt.
Åh.
Faktiskt, sen dag ett.
Men jag kommer ihåg någon gång när jag var full och vi hängde med varandra. Och du var så fin mot mig. För jag hade ångest över något dagen efter, kommer ihåg. Vi hade varit ute tillsammans. Och du, så skrev du bara, nej men du är så himla härlig. Och det är bara så fint att du blir så ärlig när du är full. Sa du till mig.
Men du blir det.
Och jag bara... Ja, man kan ju se det så, men jag får lite ångest över att jag säger lite för mycket.
Och det till där, mig kan aldrig säga för mycket.
Nej, och det var ju skönt att det var just dig jag hade sagt de här grejerna till. Men exakt. Ibland så sa jag ju saker till folk som man var så här, det där vill inte jag att du ska veta.
Nej, det var lite too much information kanske.
Ja, TMI. Men jag vet också, du har pratat... Skål.
Vatten.
Jag måste också ta lite vatten. Vi ska ta det jobbiga här nu lite grann.
Vi kan gå in exakt, för jag har ju djup.
Du har
det är så
djup.
Bra att det kommer fram.
Ja, och det är så viktigt, det är så fint och stort och modigt av dig att prata öppet om de här sakerna. För jag tror, jag kan tänka mig att det hjälper väldigt, väldigt många.
Ja, och jag är så tacksam för varje meddelande jag får av folk som har hört min historia och säger att jag hjälpt dem. Då var det ju liksom värt att berätta. Jag läker lite varje gång jag hör det och varje gång jag säger det. Då blir det liksom lite lättare att bearbeta och hantera det här. För det kommer aldrig försvinna. Det jag har varit med om, allt det här traumat, det finns kvar. Det kan vi inte liksom få bort eller göra rätt, utan det gäller bara att lära sig att leva med det.
Och för den som inte vet vad du har varit med om, vill du berätta om vad det här traumat innebar?
Det kan jag göra. Jag var 13 år gammal och gick på truppgymnastik här i Stockholm. Och vi skulle ha en get together med min tränare och hela laget. Och det vi inte visste var att han hade liksom dolda motiv bakom det. Det var inte bara en vanlig get together, utan han liksom drogade oss och förgrep sig sexuellt på flera av oss under den här kvällen. Det var liksom en fruktansvärd, Alltså det var som en skräckfilm. Det började liksom bra och sen så bara urartade alltihopa. Det blev bara så här terror och det blev bara liksom fruktansvärt.
Och vad kommer du ihåg från det här, alltså dagen efter och så vidare?
Jo, jag kommer ihåg att alltså, under tiden så, för jag var ju 13 år som sagt och hade levt väldigt skyddat under min uppväxt. Alltså så här, i min familj, liksom, min mamma liksom, har kristen bakgrund så att jag liksom vuxit upp i kyrkan. Så här, döpt och konfirmerad och liksom, jag hade ingen tanke på att ondska kunde finnas. Och framförallt inte liksom där i gymnastikgruppen. Det kändes så tryggt och liksom så, du vet, jag förväntade mig inte det.
Du trivdes där och
jättebra. Och liksom det var en ny tränare, en ny grupp. Och jag tänkte så här, men det här blir säkert jättebra. Och inte visste vi vad han hade liksom för planer liksom, utnyttja oss så där på det sättet. Och jag kommer ihåg när han tog fram den här sopsäcken full med alkohol och tobak. Jag hade aldrig liksom sett det, aldrig liksom luktat på det. För mina föräldrar är också nykterister. Det har säkert bidragit till att jag är som jag är. Att jag liksom inte har vuxit upp med det. Det har aldrig funnits i mitt hem. Så jag känner inte igen det här. Och det bara stank. Jag kommer ihåg hur det fortfarande är än idag. Och jag tycker samma sak idag som då. Att det var så äckligt. Och det luktade så illa. Och alla bara så här tog det. Det var bara så här, ja, grupptrycket. Alla bara föll för det. Och det ena ledde till det andra. Och sen så kom jag ihåg att jag har en blackout där någonstans. För det blev för mycket för min 13-åriga lilla kropp att ta allt det här. Och liksom, jag kände liksom också min kropp. Blev liksom i panik. Så jag tror kroppen stängde av bara liksom i så här, du vet, vad heter det? Fight or flight.
Ja, precis.
Och då jag blev så här paralyzed.
Freeze.
Ja. Fight, flight or freeze. Och jag liksom frös till bara. Och sen så förgrep han sig på mig. Och det traumat har jag liksom fått försöka bearbeta.
Vad hände efter den här kvällen? Alltså sa du till någon vad som hade hänt?
Eller utan, för vi vaknade upp då, för han liksom tvingade oss att sova över där. Och det var bara så här, hans liksom fantasi, hans perversa fantasi. Vi skulle sova tillsammans allihopa i källaren på madrasser, du vet, i en enda hög. Så att, och då när jag vaknade upp då sa han också till oss, det här säger ni inte till någon. Liksom hade ännu mer grupptryck och hotade oss att liksom, det här säger ni inte, för annars jävlar. Liksom.
Fy fan.
Exakt, fy fan. Och jag kommer ihåg att när jag satt i bilen med mina föräldrar, när de skjutsade hem mig därifrån, så jag har ju varit Tobias. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, ska jag berätta det nu? Antingen berättar jag det nu, eller så berättar jag det aldrig. För jag kan inte komma efteråt och säga att det hände, för då tror de kanske att jag ljuger, eller vet så här, ja. Men då valde jag så här, nej, det blir för tungt. Alltså det är så lätt som offer och som barn att ta på sig all skuld själv. Så här, har jag uppmuntrat honom att göra det här mot mig? Ville jag det här på något sätt? Varför sa jag inte ifrån? Vill man ta på sig allt ansvar? Det är inte barnets eller offrets ansvar överhuvudtaget. Nej. Oavsett alkohol eller droger, vad som helst. Jag är helt
Det ska inte spela någon roll alltså, när man blir förgripen. Alltså, det ska inte spela någon roll hur full du var, vad du hade på dig. Alltså, ingenting som spelar roll. Allt är förgriparens fel. Liksom.
Exakt, allt ansvar liksom, på oss bara, det finns inte. Det är han. Så fort han gör det här valet att förgripa sig och gå över gränsen, det är deras fel rakt av. Så att, jag var tyst i 6 år, Sara. 6 år, från 13 till 19. Jag höll inom mig, men... Kanske inte ska göra en liknelse, men ungefär som en omskakad skumpaflaska. Så kan man inte hålla det inne för länge. Nej, men typ, det sprutar ut och exploderar till slut. Och det kom då, och jag hade en bästis i gymnasiet som jag berättade för. Och hon fick mig att inse att nej, men det här är ju liksom olagligt. Det här är ju våldtäkt, det här är liksom sexuella trakasserier. Och allt liksom det här. Så då gick jag till polisen och hoppades på det bästa, i alla fall för att markera att det hade hänt.
Vad modigt.
Tack, och jag hade liksom min bästis med mig, så tack till henne. För vi höll med handen liksom och gick till polisen. Och tack vare att jag gjorde det, så blev det faktiskt en rättegång av det hela. Alla drogs in, och eftersom att vi hade helt identiska historier, för det fanns ju inget DNA-bevis kvar, ingen smärta och värk kvar, men förutom det emotionella, så lyckades vi fälla honom. För vi hade inte hörts på 6 år, det gick att bevisa. För det här var också på den tiden där det inte fanns sociala medier.
Just det.
Så att då kunde vi hade flyttat liksom runt om i Sverige, så att vi hade inte hörts, och vi hade identiska skildringar av den här skräcknatten hos vår tränare.
Och det här visar ju också på, om man har den extrema oturen att utsättas för de här grejerna eller liknande situationer, att man ska våga anmäla och inte tänka att ingen kommer tro på mig i alla fall.
Nej, det är jätteviktigt att markera liksom ändå, för vad det är värt, att det här har hänt, det här är inte okej. Vi måste få statistik på det här, för mörkertalet, som du säger, det är enormt.
Men det här var också din första kontakt med alkohol då?
Det skulle man faktiskt kunna säga. Faktiskt ja, så blir det ju tyvärr ofrivilligt. Så blir det första gången jag liksom fick smaka på det och liksom fick det i kroppen.
Men den här händelsen, eftersom att du gick in som, alltså, i 6 år med den här, alltså,
höll jag det inom mig,
det måste ju ha påverkat dig extremt mycket.
Ja, för under de här åren, då var det ju liksom mina vänner, så här, det var ju alkohol. Det var ju en naturlig del i liksom, i att växa upp. Då introducerades det på alla fester som jag var på, allting. Men jag är så tacksam att jag aldrig vek ner mig.
Det var så. Där hade du ju verkligen kunnat vilja, för att så här bedöva alla jobbiga känslor som måste ha funnits inom dig, som fanns ju alkoholen där uppenbarligen för, som hjälp inom...
Exakt, jag hade haft så lätt alla gånger att ta till det som någon slags självmedicinering och att liksom också kunna smälta in i mängden. Alltså, ja, men ja, att man faller offer för sitt eget öde på något sätt, du vet, att man liksom ger upp. Mm. Så nej, men det här har redan hänt mig, då är det redan kört, då kan jag lika gärna fortsätta liksom förgifta min kropp, för det var ju det som förövaren gjorde, det är det jag är värd. Alltså man kan hamna, precis, i såna här mörka spiraler, negativa tankar. Och jag hade jättelätt kunnat falla offer för det, men jag är så tacksam att jag ändå har omringat mig med tillräckligt bra människor som vill mitt bästa också, samtidigt som jag själv vill det. Att jag liksom aldrig har hamnat där i mörkret, jag har aldrig gett upp, stängt in mig själv, liksom tyckt så synd om mig själv att jag bara ger upp och totalt bara faller.
Och hur har du lyckats att inte hamna där?
Bra, bra folk. Och det är så synd att det ska behöva bero på var man växer upp någonstans och med vilka. Men jag har nog haft en tur, det måste jag inse faktiskt, att jag har mina goda vänner som jag har än idag. Elin, Lolle, ni vet vilka ni är. Älskar er, alltså de har alltid varit på min sida. Och de har också alltid liksom tagit den nyktra vägen med mig. Och framförallt när vi växte upp, vi måste inte ha den där, vi måste,
alltså,
inte
ha den skiten. Du hade liksom en klick med vänner som inte drack också.
Exakt, ja, visst var jag utan dem också på tillställningar. Men jag hade ändå så pass mycket självkänsla och självförtroende att jag kunde säga, nej, vet du vad, jag behöver inte det. Och samtidigt så muckar inte folk med mig så mycket. De kan fråga och skämta med mig, men kom igen, du har inte smakat min drink, kom igen, du måste smaka den här. Nej, det är bra, Kalle. Mm. Du kan dricka den själv.
För jag kan tänka mig att folk blir, ja, så också mot dig, för att du är den här härliga sköna personen. Och då kanske det liksom höjer ribban för folk att försöka vara lite härligt, typ, men kom igen då, Tobbe.
Exakt, de tror att de kan liksom gå längre med, ja, mig, för att jag verkar inte ta illa upp. Mm. Men absolut, jag kommer ihåg vad de gör. Jag minns allting, jag minns att du var fräck och otrevlig. Det gör jag.
För att du kan ju vara trevlig men ändå liksom sätta gränser.
Absolut, och jag är väldigt duktig på att vara så syrligt tillbaka.
Men den här personen som du är idag, den växte ändå fram då efter den här händelsen då på,
faktiskt,
något sätt.
Ja, jag var ju tvungen, för jag vill inte ge upp. Jag har ändå så pass mycket självbevarelsedrift, tack och lov. Jag vill inte stänga in mig i ett mörkt rum och bara liksom tycka synd om mig själv och självmedicinera mig själv. Så att, och jag vill också vara ett bevis på att man måste inte hamna där. Det är jättelätt för mig att säga, som har liksom kommit till andra sidan, att det blir bättre. Mm. Det kan vara jättesvårt för någon att se det ljuset när man är i skiten och i mörkret. Jag, absolut, fattar det. Mm. Så jag vill inte liksom ta ifrån någon annan deras upplevelse. Men jag vill bara säga att det här är ett jätte... liksom, det är ett verkligt alternativ.
Ja.
Det är en väg att gå. Den finns på riktigt. Våga tro på det.
Och du har använt mycket av terapi och sånt, va?
Ja, och det måste jag säga, Sara. Bra att du säger det. För att, alltså, terapi är den bästa investeringen i sig själv man kan göra. Mm. Att kunna prata med en opartisk part, en tredje part utifrån, som är jätteduktig på att hjälpa en att nysta fram vad man känner, sätta ord på sina känslor och sina upplevelser. Det har hjälpt mig enormt. Utan Åke, min terapeut, så hade jag inte varit här. Åke, du vet var du är. Du vet vem du är och var du är någonstans. Älskar Åke.
Han vet var du är.
Du vet var jag, hoppas jag. Bor du kvar i samma två? Jag vet inte. Ja.
Nej, men alltså jag håller verkligen med. För att för mig har det varit jätteviktigt att gå i terapi också. För att, precis som du säger, det är ju på det sättet man lär känna sig själv.
Exakt.
Om man har gått igenom saker som man kanske behöver bearbeta framförallt. Och våga gå in i det där mörka. Och inte behöva göra det på egen hand. Alltså ha någon som ändå kan vara vid en sida och hjälpa en igenom det. Och liksom, för annars tror inte jag att jag... Det är mycket grejer som inte jag hade kunnat bearbeta annars om inte jag fick den hjälpen.
Ja, du sa det precis. Jag hade inte kunnat sagt det bättre själv. Det är helt rätt. För vänner är all ära, men vänner är också partiska.
Såklart.
De kommer ofta säga det du vill höra om man inte har turen att ha vänner som säger det man behöver höra. För vi har inte verktygen själva. Du förväntar dig inte att du har allting bara automatiskt sådär. Terapi är ett jättebra alternativ.
Ja, och
jag sitter här som posterboy, affischnamn för terapi. Det funkar.
Ja, och om man går en gång och sen så, det är många som jag har hört som går typ en gång.
Det hjälper ingenting.
Och sen så tänker de så, men det var inte bra, det var inte min grej. Man bara, men testa någon annan form, testa någon annan terapeut. För att precis som en terapeut så måste du vibea med den personen på samma sätt som en kompis. Det kanske inte blir en perfect match första gången.
Exakt.
Men fortsätter du att testa lite olika så kommer du hitta din match.
Det finns en terapeut för alla. Och nu vet jag att det låter kanske lite konstigt, för folk har sagt det finns en drink för alla, men det behöver inte göra det. Men det finns en terapeut för alla. Det är så otroligt värdefullt. Jag har fått med mig sådana nycklar som jag aldrig kommer glömma.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisarna något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre förr. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja, och du har ju kommit så himla långt i livet överhuvudtaget. Du är en fantastisk person och du är verkligen så inspirerande också när det kommer till att våga nå sina drömmar. Jag menar, du lämnade Stockholm för Finland.
Ja, jag är inte rädd för att lämna liksom där jag har varit.
Nej, du är så här, du vet vart du vill.
Ja, och så tar jag tag i saken.
Du skulle kunna bo i vilken stad som helst i hela världen bara du visste att det här kommer leda mig mot mina drömmar.
Exakt, så länge jag har någonting som är kul att göra där, då gör jag det. Så att jag, men alltså att jag lämnade Sverige, det visste jag inte ens själv att jag var kapabel till att göra. För det kändes så tryggt här. Men pandemin kom ju och drabbade oss alla. Och jag bara så här, nej, vet du vad? Jag ska göra något helt annat. Jag gör cheerleading i Finland. Ingen har väl någonsin tänkt den tanken, men jag tänkte den tanken. Och så gjorde jag det.
Tack och lov för det.
Tack och lov för det, för då kom jag till Finland och träffade min make.
Jag berättade om det. Alltså hur kan man vara nykter i Finland och träffa sitt livskärlek? Hur alltså går det ihop?
Det är en bra fråga, för det är en utmaning i sig, ska jag säga. Alltså inte nog med liksom cheerleading och liksom rycka loss alla rötter i Sverige och dra dit. Men alltså finsk alkoholkultur känns som att den är mycket starkare och mer rotad i Finland än i Sverige. Ja. Men då för mig som svensk liksom regnbågs multikultig person liksom bara mångfald i alla dess slag blev det en jättekrock faktiskt. Och jag liksom laddade ner Tinder liksom datingappar som alla andra och träffade folk och då var det alltid så här, nej men vi ses ute. Det var alkohol och det var liksom till och med alkohol i bastun, du vet, alkohol överallt och det är där de känner sig tryggast och bekvämast.
Ja, men för om du gick på dejter och så, blev det ett problem att du inte drack då?
Ja, det blev det för ibland. Och jag är som du faktiskt, Sara, för jag har hört att du har sagt det, att jag säger det direkt. Mm. Redan när man har matchat med någon. Mm. Vet du vad? Om vi ses, ingen alkohol för mig, hoppas det är okej. Okay. För om de säger nej, då har vi sparat oss den tiden. Då behöver man inte gå på den dejten.
Precis, då har man wastat sin tid och göra sig i ordning, åka till den här dejten och sitta där och bara...
Det här stinker.
Ja, verkligen. Och jag vill inte vara med en sån person som är så...
dömande.
Anti. Ja, precis. Anti och dömande mot att jag inte... Bara för att jag inte dricker, att liksom... Att det ska bli ett problem.
Varför ska det vara en grej? Så låt oss spara varandra tid och säga, vet du vad, in the name of love, vi är inte rätt för varandra.
Exakt.
Så är det.
För det är helt okej att tycka så. Men då är ju, som du säger, då är ju inte vi gjorda för
Nej,
varandra.
Nej, då måste inte vi med varandra. Drick med dina ligg där borta. Så är jag här och så dricker jag inte. Liksom, ligg och drick där borta hur mycket du vill. Men sen kom ljuset. Och min make, han svepte jag fram.
Ja, det var en dating-app.
Ja, en tråkig, blöt kväll, kall kväll. Så bara hittade jag Juri. Nej men gud, jättesnygg. Samma ålder som mig. Så jag tänkte, ah, jättebra. Kan svenska också, såg det i profilen. Prata svenska. Perfekt. Så jag svepte superlike. Superlike.
Så superlike kan vara en bra grej ibland.
Han var fantastisk. Och liksom första samtalet, jag tror vi hade videosamtal samma kväll vi matchade. Och jag pratade med hans mamma. Hon kan noll svenska och engelska.
Men när pratade du med hans mamma direkt?
Han var hos sina föräldrar då när vi matchade.
Ja, så du fick träffa Sverige såna direkt.
Direkt liksom. Och det var bara kärlek vid första ögonkastet. Det är en riktig kärlekshistoria. Jag och Juri, min man. Alltså det är helt fantastiskt.
Ja, men vad hände sen? Ni pratade där och sen...
Vi pratade där sen efter några dagar senare. Var vi på första dejten och jag kände direkt när jag såg honom, men gud, det här är min make. Jag visste det direkt. Han visste inte det. För jag var ju så pass mycket att ta. Han tyckte jag var snygg, men jag var väldigt mycket. Han var lite rädd för mig faktiskt. Han har sagt det. Alltså, för jag vet ju vad jag vill ha. Så vi vibade och liksom jag kände så här, nej men det var liksom det ena till det andra. Och jag lyfter upp honom på köksbänken och ser vad som händer. Han tyckte det var sexigt, men också det var lite oväntat. Mm. Han var lite så rädd, för han har alltid varit den längsta i hans förhållanden. Så att jag bara lyfte upp honom så här helt lätt.
Ja, för du är ju 2 meter lång. Och
han är 87.
Ja, det är ändå långt också.
Ändå långt, liksom. Men med mig så är han lite lilla plutten. Liksom. Mm. Pick och pojka. Lillkillen, pick och pojka.
Vad gulligt.
Jag vet, finska är kan vara ganska gulligt. Också ganska...
Har du lärt dig någon finska?
Ejsapet. Taskolampo, ficklampa. Ja, just det, man behöver ficklampa. Taskolampo, kille. Och satana perkele voi vittu. Nytt männen. Antex.
Det känns som jag kom till Mumindalen nu.
Ja, men visst, det är lite Mumindalen.
Alltså, det är så gulligt. Ja, jättefint språk egentligen, tycker jag. Men okej, så du och din finne, det var love at first sight.
Ja, för honom var det kanske second sight, för han var lite rädd.
För dig var det.
Han var tvungen att smälta vår dejt några dagar faktiskt. Men sen så var det bara att köra.
Är det sant?
Ja, han sa det. Han bara, hade inte varit så snygg så hade jag aldrig gått på en annan dejt med dig. För hade någon annan gjort det så hade han bara sagt, hey, vet du vad, det här var för mycket. Nu gick det för fort fram. Oj då. Men det säger mycket om hur jag är också. Jag är, take it or leave it. Kan du ta mig, då är vi rätt för varandra.
Ja, ah, det är jättekul. Och ja. Fint också. Vad bra att du är snygg så att du fick en second chance.
Vilken tur, det är också ett privilegium antar jag. Så tack mamma och pappa för det. Men, ja, man kommer undan med mer kanske.
Dricker han alkohol?
Nej, för det är också vi, det vi bondar över mest, det som jag tycker är det finaste med oss, det är att han har varit med om relationer där alkohol har förstört relationen fullständigt. Mm. Och han har också kanske vuxit upp med alkohol som kanske inte alltid varit helt positivt i hans släkt liksom. Så att han har haft väldigt negativa erfarenheter, och jag också, av liksom mitt där övergreppet, och också kanske folk jag har träffat som jag har dejtat som kanske inte har varit så här, ja, vi har inte haft så mycket gemensamt. De har gillat alkohol för mycket och jag gillat det för lite för att vi ska kunna liksom hitta varandra. Så att det har fallit på det. Och han har liksom varit med om liknande saker, och han har liksom sagt att nästa kille jag har får gärna inte dricka, eller det ska inte vara en stor grej. Han ska inte liksom känna att han måste dricka hela tiden, och det ska kunna liksom vara ganska nyktert. Och så kommer jag, alltså, 2 meter ju... svenne liksom, som inte dricker.
Vad fint, ja. För att det som jag har hört om gayvärlden är ju att det är väldigt mycket alkohol och fylla, fest, liksom, glamour. Alltså det är väldigt mycket sånt där, alltså hur, förutom då att det, jag kan tänka mig att det blir svårt inom dating, men hur är det att vara i den världen som nykter?
Ja, för jag tycker det här är så bra att vi tar upp, tycker jag. För det här är så mångbottnat på något sätt. För liksom regnbågsfolket, som vi kan kalla oss, alla HBTQI+, alla vi är ju minoritet från början. Och då tror jag att många minoriteter känner att, nej, men vi måste vara extra öppna för alla och extra fria för att vi har varit med om så mycket förtryck. Och då kan det rätt bli att den här då gayvärlden, regnbågsvärlden, blir liksom att det blir väldigt extremt och så här, men då får alla dricka och det blir droger, allting, bara släpp lös allting för vi har varit så förtryckta. Då blir det nästan extremt åt andra hållet. Och då känner jag och många med mig att då passar inte vi in där heller. Jag känner inte att jag passar in liksom på större plan med massa liksom fulla heteropersoner som är så här så. Och sen blir det så här, nej, men mitt eget community, att det liksom är så extremt. Vadå, förväntas det av mig nu att jag måste bidra? Måste jag vara så här? Måste jag ta samma substanser? Nej, det vill jag inte.
Både alkohol och andra, mycket annat också.
Allt möjligt liksom. Så att det är så jobbigt att jag tror folk känner att man måste vara så tolerant att det faller liksom, då faller man lite på eget grepp. Att det blir som att då liksom offrar man sig själv på köpet. Att många kanske inte vill, känna att de inte vill vara emot. För då blir de så här, nej, men då är du emot oss.
Och det, ja, precis, räcker med att man är utanför igen på något sätt.
Exakt, det räcker med att alla heterovärlden är emot oss. Eller många känner ju det, att det är liksom förtrycket mot heteronormen. Nu ska inte vi förtrycka varandra. Men jag tycker vi kan hålla flera saker i luften samtidigt. Man måste kunna få vara nykter och ändå regnbågsperson. Och regnbågsperson och ändå dricka liksom vad man vill, så länge inte det skadar någon. Och det är framförallt när jag var 18 för länge sedan. Då hade vi inte kommit lika långt som vi har kommit idag. Då var inte nykter, liksom, nykterhetsrörelsen lika etablerad. Då fanns det inte alternativ, tror jag, för många. Utan då var det så här, nej, men då får jag, om jag vill vara i gayvärlden och vara accepterad, då måste jag tyvärr svälja det här också. Och det är så jobbigt att folk känner så. Och det var många som pratade med mig om det. Tobbe, hur gör du? Hur kan du vara liksom här och inte dricka och liksom, hur kan du orka med allting? Nej, men det är för att jag är som jag är, gissar jag. För att jag vet mina gränser och jag säger ifrån. Och då behöver inte vi vara med varandra. Om det är ett gäng liksom HBTQ-personer som känner att, nej, men det här är viktigt för oss i vår sammanhållning, då är inte jag rätt för det sammanhanget, helt enkelt. Så får det vara då. Men nu känner jag att vi har kommit längre. Jag tror det blir mer och mer modernt, och jag blir jätteglad att se det, att det finns alternativ. Inte för att jag tycker att det är bättre, men allting måste få samexistera. Eller hur, Sara? Det måste finnas utrymme
absolut
för alla.
Ja, ja. 100%.
Så att alla som vill dricka, liksom, HBTQ, gör det där. Alla som inte vill, gör det där. Alltså, flaggan är större. Alla får plats.
Ja, och det är ju, jag tror att många kan tro att man, bara för att man är nykter, man kanske dömer andra mycket som inte gör det. Alltså, om man säger, jag kan tänka mig då i den världen till exempel, att man är såhär, nej, vet du vad, jag vill inte ha. Och då blir folk liksom anti en på något sätt. För att de kanske tror att, vadå? Alltså, ska inte du vara med på det här?
För att de är så vana att bli dömda, som vi pratar om. Och då blir det såhär, minsta lilla motstånd och ifrågasättande. Det är så känsligt, för folk är taggarna utåt, vet. Det är så känsligt. Det triggar ett sår.
Och det förstår man ju.
Ja, men det ska inte tas ut på mig, för jag har aldrig dömt någon. Jag kan bara tala för mig själv. Jag dömer aldrig någon. Och sen om det finns folk där ute som dömer, gör inte det. För man vet aldrig vad folk har varit med. Man ska aldrig döma någon liksom för hårt. Vi vet aldrig folks historier. Man kan bara försöka hjälpa folk om man märker att det är kanske ohälsosamt. Att så här, det här verkar inte helt hundra. För det blir så hemskt också, framförallt när jag var yngre, och folk som liksom har berättat, och man har pratat med folk så här, att för i och med att man är liksom regnbågsperson och gör någonting liksom, kanske har varit utdrogad, om man ska berätta det, då måste man först och främst också komma ut i samband med att man berättar. För så, om man berättar att man har varit med någon samma kön och gjort någonting dumt, då berättar man liksom mer än vad man skulle velat. Än om det bara kunde vara liksom, jag har blivit drogad. Ja, men av vem då? Och vad gjorde ni? Jaha, vad du? Och då måste man liksom, du vet, man måste berätta mer om sig själv än vad man känner. Och det utnyttjar många tyvärr. Mm. Många äldre kanske utnyttjar många yngre. Som inte liksom är bekväma med sig själva. Som vet att de inte kommer berätta för någon. För då måste de också berätta att de är HBTQ.
Just det.
Sånt där tycker jag är så vidrigt. Mm. Att folk i vårt eget community, eller vem som helst, spelar ingen roll vem det är. Men att man utnyttjar sånt.
Mm.
Att folk som redan är utsatta, att man gör ännu mer för att man har någon slags hållhake. För då kan inte de berätta, för de har liksom, de vill inte berätta. Och du vet, nej, ingen ska få komma undan med sånt skit. Och jag hoppas att vi har kommit längre än när jag var ung och mina vänner, när vi var liksom med om sådana händelser då. Jag hoppas att vi har kommit längre nu.
Mm, så du har sett det på nära håll också.
Verkligen, och jag har avbrutit flera gånger när jag känt att nu har det gått över gränsen. Nu tror inte jag att den personen kan försvara sig själv längre. Att man är så pass borta så att man inte vet vad som är bäst för en. Att jag vet att så här, men de vill nog inte det här. Jag måste dubbelkolla om det här är okej. Och då går man emellan liksom.
Usch.
Det är så hemskt att det ska behöva göras. Man ska inte behöva liksom, man ska kunna respektera varandra, lite på varandra.
Nej, precis. Alltså, nej, verkligen inte. Det är ju fruktansvärt att det ska behöva vara så i en värld som egentligen ska vara så härlig och fin och ett community där man verkligen är så här, tänk att man får vara fri och öppen nu idag framförallt.
Exakt.
Med att sexuell läggning inte ska spela någon roll och liksom allt det där.
Exakt. Och jag vill att det ska hända i alla sammanhang, oavsett vem man är och vad man gillar, så ska det finnas liksom, man ska kunna vara trygg och bekväm. Men det är extra hemskt tycker jag när det händer i minoriteter som redan är utsatta.
Mm.
Att då förtrycker man varandra, att man utsätter varandra ännu mer för förtryck. Så onödigt, alltså, sluta.
Jag vet ju att det finns 12-stegsmöten just för HBTQI-personer.
Vad bra!
Ja, så att jag ville bara lägga in det som en liten ett parentes. Att
jättebra.
Det finns sånt också.
För dig som behöver det, alltså, precis. Kolla upp det.
Ja. Är det något annat man kan säga som så här, bara tillägg för folk som kanske antingen vill bli nyktra eller, alltså just jag tänker i gay-communityt så.
Ja, det har aldrig varit så lätt att hitta folk nu som det är idag. För det finns ju liksom alla sociala kanaler, sociala medier, nätet. Alltså det är bara att sök, googla bara.
Mm.
Nykterhetsrörelser, det finns HBTQI, nykterhetsförbund och rörelser, föreningar. Bara på många orter i landet. Jag vet att det finns några i Finland. Jag tror också att det borde finnas i Sverige, det känner jag.
Ja, absolut.
Jag har nästan tappat kontakten med Sverige på något sätt, jag var borta i 2 år.
Ja, nu ska du försvinna.
Ja,
ännu längre bort.
Ännu längre bort. Först drog jag liksom lite åt öst, nu drar jag helt åt väst. Till USA och ska följa drömmen där. Jag ska bli världs...
USA.
Det är min anthem. Min låt. Jag ska bli världsmästare i cheerleading.
Men berätta mer. För att, eller förresten först, förlåt.
Ja, först.
Jag vet ju också, eftersom att du träffade Woody Harrelson när du gjorde Triangle of Sadness.
Just det, han var ju med i samma film.
Han var med i samma film, ja. Precis. Och han sa ju till dig att han tyckte att du borde skaffa en agent för att bli skådis.
Ja,
liksom.
Flytta till USA.
Vad sa du till honom då?
Jag bara, no, jag vill bli världsmästare i cheerleading.
Det är så jävla cool.
Han ba, what is that? Du vet, jag dissade Woody Harrelsons förfrågan om Hollywood och agenter. Jag bara, nej tack.
Men det var det, för jag tänkte när du berättade innan vi såg att du skulle flytta till USA. Jag bara, har du lyssnat på Woody nu?
Nej,
eller?
Nej. Woody, sorry to disappoint you, men not yet. För jag tänker så här, sorry, jag kan ju vara skådis när jag är äldre som han.
Mm.
Han är inte jättegammal, men han är ändå äldre. Alltså, när jag är hans ålder ska jag inte vara cheerleader och världsmästare.
Just det.
Då är kroppen körd.
Mm.
Så att jag måste göra det nu när jag fortfarande är liksom 30-årsåldern. Jag har fortfarande några bra år kvar att klämma ut på mattan.
Många bra år,
jag hoppas
säkert.
Det. Ja.
Din kropp måste ändå vara väldigt bra välbehållen.
Men jag tycker det,
för att du inte dricker.
Och folk säger att jag ser yngre ut. Jag vet inte hur jag ser ut i det här ljuset nu på hur man, det som ser videoklipp på det här. Nej, men jag känner inte som 33.
Du ser väldigt ung och fräsch ut.
Ser jag ut att vara 33?
Nej.
Nej. För jag är före någonstans mellan 23 och 28 och det är taget. Jag blir så glad. 5-10 år, fantastiskt.
Ja,
men förstår du vad sjukt? Och vissa som är yngre än vad jag är ser mycket äldre ut. För att gift sliter på kroppen, det ska man ju säga.
Och nu ska du som sagt till USA. Vart i USA kommer du?
North Carolina, Raleigh.
Så du följer din dröm. Det är så jäkla inspirerande och häftigt.
Ja, jag vet att jag kan tyckas kanske galen, men jag vill ändå visa att man kan faktiskt våga satsa på en dröm och leva ut den. Vad är det värsta som kan hända? Att det inte går. Men då flyttar vi tillbaka bara. Jag vill inte ångra mig sen och tänka, tänk om jag hade gjort det. För det har jag hört äldre människor säga, det är det värsta att leva med. Alltså, att man ångrar någonting man inte gjorde.
Exakt, det är väl typ det alla säger på sin, eller alla, men många säger på sin dödsbädd.
Ja.
Att jag önskar att jag inte hade brytt mig så mycket om vad andra tyckte, utan gjort det jag ville.
Exakt, så sen kan man ju säga som vi pratade om också, man kanske ångrar saker man har gjort på fyllan till exempel. Mm. Men det är ännu värre att ångra saker du inte har gjort.
Fint, alltså starka ord.
Tack så mycket, jag vill inspirera och jag vill liksom också inspirera mig själv. Nu kör vi, Tobias. Alltså jag är så taggad. Gå för guld. Och går inte, då har jag i alla fall försökt.
Ja,
då behöver jag inte undra sen.
Helt rätt.
Jag hoppas att jag har sagt något bra här nu.
Du har sagt så mycket bra. Alltså verkligen, tack för att du tog dig tiden till att komma hit. Och för att du öppnar upp dig på ett sätt som inte många vågar. Det är helt fantastiskt.
Ja, på gott och ont, jag är en öppen bok. Alltså, ja. Så att, take it or leave it. What you see is what you get. Jag har inget att dölja.
I take it. Tusen tack för att du kom hit, Tobbe.
Tack detsamma, Sara. Du är bäst.
Du är bäst.
Och lycka till alla där ute med er resa, nykterheten. Alltså, vi kör. Nu kör vi bara.
Nu kör vi.
Ja, nu kör vi. Pang.
Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej.
Podplay, en del av
in på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.